Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn och syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Idag så ska vi få lyssna på en intervju med Indiga som jobbar i Ekumeniakyrkan och som har varit i Japan flera gånger. Och hon berättar om bland annat synskadades situation i Japan, hur det är. Och också hur det ser ut rent statistiskt om det, hur många som egentligen är kristna i Japan och lite vad kyrkan gör där och sådana saker. Och den som intervjuar henne, det är Erik Bondesson.
Indika, vilken roll har du i Ekumeniakyrkans arbete för Japan?
Jag är inte ansvarig så, utan det jag är att jag är så här missionsambassadör. Så man åker runt till församlingar och berättar om Ekumeniakyrkans missionsarbete, internationella missionsarbete. Absolut inte anställd på något sätt och vis. Och vi är ju ganska många, nu har jag i huvudet inte exakt hur många som är. För vi har ökat upp antalet missionsambassadörer. Nej, så jag har absolut inte något sånt ansvar. Det finns ju andra som är där då, som är anställda för det.
Men det jag är mest nyfiken på, det är varför blev det just Japan för din del?
Jag åkte dit första gången 2010 för att jag hade en kompis som var volontär via Södra Vätterbygdens folkhögskola. Åkte dit och hade engelska lektioner, vittnade väl en del på gudstjänsten, men huvuduppgiften var nog engelska lektioner. Så hon var där i 6 månader.
Studerade du också i Japan?
Nej, utan jag har varit som turist ett antal gånger. Och sen så åkte jag 2014 som en praktik i 10 veckor. Då var jag på ett fosterhem som YMCA hade för barn med neuropsykiatriska diagnoser. Och sen var jag turist igen emellan och sen var jag volontär. Och då var jag för Ekumeniakyrkan kan man väl säga. Så att säga, jag fick förbön på kyrkokonferensen och så. Men jag blev inte anställd så att säga som volontär. Utan jag gjorde det också på frivillig basis. Jag hade ju så mycket kontakter så att vi skötte det mesta av kommunikationen kring min tid så att säga, som volontärstid då i Japan innan. Och sen hade jag med Ekumenia i slutet innan jag åkte ut. Då. Sen fick jag lite hjälp av min församling och även lite från Ekumenia med. Då. Men annars så var ju även den praktiken kan man säga genom privata kontakter. Och sen var jag turist igen några gånger och sen åkte jag som student. Sen blev det väl lite för tufft då. Så då tog jag och åkte hem efter 3 månader. Annars skulle jag varit kvar till mars 2021 minst.
Då får vi se hur det blir då. Men hade du några speciella förväntningar inför din första vistelse i Japan?
Jag hade egentligen inga. Om du tänker första gången då när jag var som turist och hälsade på min kompis hade jag absolut inga förväntningar. Jag visste egentligen ingenting. Jag fick ju bo i en japansk familj och fick uppleva det här som man kan få göra när man inte är turist, så väcktes min längtan att åka tillbaka ganska fort där. Det var väldigt mycket saker som man egentligen inte får göra kanske, som man gjorde för man inte visste om det. Det finns väldigt mycket oskrivna regler som japanerna känner till, men som man som turist kanske inte känner till. Men också är det så att i Japan, att är du gäst, då gör de i stort sett allt för dig. Åker man iväg då bjuder de på middagar. Man får liksom slåss för att få slåss, missförstå mig rätt men nu, men man får liksom kämpa för att du får betala någon middag liksom själv. Det är alltid det här japaner har ofta, går man iväg till vänner eller så är det presenter man har med sig i form av kakor eller mat eller så här, men vi är ju, kommer ju nästan aldrig från Japan utan att ha med oss presenter från våra vänner. Men det kan vara kläder eller det kan vara tekoppar eller te eller något sånt där. Liksom. Så att det är mycket där som man känner på ett sätt är lika men ändå inte lika. Japanska hem är väldigt små så egentligen så bjuder de ju inte hem sina vänner heller utan man bjuder varandra på restaurang. Sen har jag ju då haft turen att komma in i några hem men det är inte så vanligt att man får göra det.
Då är det skillnad mellan japanska och svenska hem förstår jag.
Det tycker jag nog. Du har ju hus som inte är isolerade till exempel. Så det kan ju vara 4 plusgrader när du vaknar på vintertiden i huset. Elen är dyr så då sätter man bara på elen i när det, i det rum man är i, när det absolut behövs. Sommaren så blir det snarare tvärtom, då så är det 45 grader utomhus, så är det ju tokhett inomhus. Så att det finns mycket som man kan tänka som är positivt och negativt så att säga. Men det positiva som jag tycker är allra roligast är ju att det är så lite brottslighet. Så du kan ju gå och handla, så kan du lägga varorna i din cykelkorg om du då cyklar. Och de är kvar när du kommer ut från nästa affär. Det är ingen som går och tar dem. De pratar inte så mycket om synd egentligen. För det finns ju inte riktigt i deras japanska kultur. Däremot så är det ju så att japaner, vad ska man säga, de vet vad som är rätt och fel. Man brukar säga i Japan, nu tror inte jag att det är helt sant. Men man brukar säga att de brott som sker, det är utländska turister som gör dem. Jag kan tänka mig att vissa japanska människor också gör brott självklart. Men man blir så uthängd så att det liksom lönas inte på något sätt och vis. Jag läste någon gång, det var, nu kommer jag inte ihåg vad det var för brott. Men det var någon som hade gjort någonting. Och det var ju, jag vet inte hur många tusen poliser som letade efter denna person. Jag tror att det går inte att göra brott i Japan utan att man till slut blir upptäckt. Och då får man väl väldigt hårda straff, tror jag. De har ju fortfarande dödsstraff i Japan.
Har du någon statistik på hur många det är som är kristna i Japan?
Den är ju inte så stor. Nu, den här siffran jag har var från 2016. Jag har inte lyckats få tag på någon annan siffra. Men man säger att i Japan finns det cirka 1% kristna. Och då är de ju 127 miljoner, tror jag. Jag känner ju till två samfund då. Och det är ju NSKK, Nippon Seiyaku Christiyoto Kyodan, som är en systerkyrka till Ekumeniakyrkan. Och så JBU som är japanska baptistförsamlingen. Som också ju tillhör Ekumenia nu. NSKK, de har ju cirka 900 medlemmar nu. Och japanska baptistkyrkan har cirka 1954 medlemmar. Men lika många som blir kristna varje år går ju också ur kyrkan. Och återvänder till sin kanske hem- eller barndomsreligion, vilket är shintoisterna. Jag har ju som sagt inte full koll på shintoismen, om jag ska vara helt ärlig. Men jag vet att man ber till olika gudar. Och jag vet att man offrar till de som har dött innan dig. För man tänker att om jag offrar i pengar och mat så kan de påverka hur mitt liv ska bli. Annars, man besöker tempel, de har ju så här toring då. Det ser ut som portar och sen är det oftast en trädgård och det ska man ju besöka, vet inte hur ofta, men japanerna gör det i alla fall. Men det är ju det enda jag har sett. Jag vet inte om det är så mycket mer de gör.
Varför är det så många som väljer att lämna kyrkan?
Min personliga tanke är ju att de är rädda att deras sista tid i, här på jorden blir fruktansvärt om de inte offrar. Och att de tänker att de, jag vet inte om de tänker att deras tid efter att de har dött ska bli så bra som möjligt. Enligt en pastor som jag pratade med så var väl det största rädslan framförallt att man skulle få det så dåligt när man blir äldre om man inte är shintoist och offrar då. Jag tror inte alltid att det är så enkelt att vara kristen i Japan. Förlåtelsen är ju också en grej som, hur kan man få förlåtelse för något som man som japan tänker att man inte har gjort fel fast man kanske ändå har gjort det. Så att det är mycket sådana här saker som man känner att det kanske inte är så lätt för en japan att vara kristen. Enligt den här pastorn då så går det ju ut lika många ur kyrkorna som det kommer in varje år, så i så fall växer det ju ingenting.
Kan du berätta lite mer exakt vad kyrkan gör för arbete?
Jag vet de gör, om man säger utåt, det är ju gideoniterna, att de delar ut biblar. Söndagsskola finns, det finns gudstjänst hittills. Det finns också liknande tonårsarbete, dels för de som är lite äldre än tonåringar, men också de som är lite yngre, så det är två grupper. Det är nog det som finns. Sen har de lite bön, typ bibelstudiesamlingar. Jag har fått höra någonstans, så jag kan inte riktigt säga vart det är. Och jag vet inte riktigt om det stämmer heller. Men har du inte gått på gudstjänsten så tror jag inte riktigt att det räknas om du går på alla andra grejer, men inte gudstjänsten.
Och om vi ska prata om skillnader, likheter mellan frikyrkor i Sverige och Japan?
Nej, men det var inte så mycket som skilde. Det var ju lovsång och det var predikan och så. Det som jag fick till mig som folk berättade var väl mer det här att det var väl att man skriver upp vad alla ska ge kollekt varje månad för att sedan kolla om man har gett så mycket då. För man har ett kuvert där det står ens namn och så lägger man pengarna i kuvertet och så vet man då vad varje person har gett och så prickar man av det utifrån vad de har sagt innan. Men som jag i så fall tänker mest som skillnad, det är ju mer att när pastorn predikar första söndagen efter nyår så börjar han i en bibelbok, säg Matteus 1:1. Sen söndagen efter så predikar han Matteus 1:2. Och så går han så. Så att det kan ju betyda att påsken kanske kommer mitt i sommaren. Och julen kanske kommer vid påsk. Då man följer inte som vi. Kyrkåret kom på en sak till. Det är ju att oftast är det samma personer. Pastorn predikar ju alltid då. Om han inte är sjuk. Hon är det alltid någon annan pastor som predikar. Det är alltid samma personer som leder. Och det är alltid samma personer som sjunger. Det är inte så här att man turas om. Jag hade diskussion med en av pastorerna kring detta. Och han var lite sugen på att försöka göra lite mer som vi i Sverige.
Och hur fungerar det med nattvarden?
Jo, men det har de. Men där är det ju mer så kanske att, inte om det är så stor skillnad, men att man delar ut brödet först och så tar alla brödet samtidigt. Och sen delar man ut i små så här särkalkar då, vinet och så tar man vinet samtidigt. Så man går inte fram utan det liksom skickas i bänkarna.
Hjälper de utsatta också på något sätt?
Tyvärr är det väl så att jag frågade ju den här vännen som jag har som är japanska kring detta. Eventuellt sa hon, men det är inget jag har hört. Det jag har sett med egna ögon är ju när det händer jordbävningar eller när det händer översvämningar och sånt där. Att man då åker och försöker leverera lite mat. Man försöker att hjälpa till på de sätt man kan. Men annars så, nej, inte som jag vet om i alla fall.
Hur är situationen för funktionshindrade i Japan?
Så vet jag att de börjar få ta mer och mer plats i Japan nu. Och det är ju jätteroligt. Alltså, går man på stan så kan du se funktionsnedsatta personer eller personer med funktionsnedsättningar. Det här har ju hänt sista 4-5 åren. De tidigare resorna jag gjorde från 2010 så såg jag ju nästan aldrig någon. Alltså, de brukar säga så här, mina vänner, att synliga funktionsnedsättningar är ju lättare att ha i Japan än till exempel då ADHD, Asperger. Det finns lite mer hjälp för synliga handikapp. Det finns boenden till exempel. För mig känns det som en institution. Eller som att vi åkte tillbaka till, jag vet inte, 60-70-talet här i Sverige. Vi brukar säga att jobbar med människor som mår dåligt psykiskt nu. Och vi säger ju att vi är ju här för dem. Vi ska finnas till och hjälpa dem liksom, med det de önskar och behöver i den mån det går. Och det kan jag inte riktigt känna att så var det där i Japan. Men som sagt var, för det första kan jag inte japanska så mycket som jag kanske borde ha kunnat för att förstå allt som sades. Dels så har jag bara varit på ett ställe. Att 2016 så fick jag veta att man säger att Japan är minst 20 år efter än vad Sverige är när man tänker på människovärdet och att människor med olika funktionsvariationer och sånt ska få vara en del av samhället. De har en bit att jobba på. Vi har också givetvis en bit att jobba på. Vi är inte perfekta på något sätt och vis. Det finns alltid något att förbättra. Men vi ligger före dem.
Men det är ju skönt att det går framåt i alla fall. Men du, jag tänkte vi skulle prata lite om det här med arbetsliv och semestrar också.
I Japan finns det inget som heter knappt semester. Jo, det gör det. Men alltså, det sägs att man får ha 3 veckor semester per år och du får inte välja själv när du ska ha de veckorna. Det brukar vara en vecka i maj, en vecka vid jul och en vecka i augusti. I Japan finns det ju inte vikarier till exempel, så att vill du vara ledig så stannar ju produktionen. Då förlorar man massa pengar, så cheferna brukar ju inte vara så glada åt det. Och då brukar man då tvinga sina arbetare att jobba och vägrar man jobba så blir man av med jobbet. Är du sjuk för länge blir du av med jobbet. Du kan inte vara hemma mer än max 10 dagar per år. Så ni kan ju tänka er en influensa och en magsjuka och sen är det ju då kört eftersom man behöver vara hemma så länge efteråt. Men japanerna löser ju det på ett sätt som kanske inte är det bästa, men de löser det med att vid minsta lilla tecken på någonting av förkylning så går man till läkaren och får antibiotika. Den är väl antagligen så stark så att de blir så pass bra att de kan jobba dagen efter eller samma dag till och med. Jag har själv sett med egna ögon hur bra antibiotika kan vara, hur man nu ska uttrycka sig. Jag tror att den mängden antibiotika de äter är nog inte så speciellt bra.
Ja, då kan jag tänka mig att mammaledigheten inte alls är så lång som här i Sverige.
De har tre veckor, tre månader, något där var det. Men det är väl många som inte kan. Det som är problemet med Japan är ju också att har du varit hemma för att du har fått barn så har du ingen given tjänst som du kan komma tillbaka till. Så har du haft en ganska högt uppsatt tjänst så kan det hända att du får börja om från scratch igen och kanske bli städare. Så många väljer att stanna hemma och jobbar inte alls när barnen är små eller växer upp. De vänner jag har som jobbar så kanske de jobbar 2-3 dagar i veckan. Man har liksom ingen kanske direkt fast tjänst på det sättet som vi tänker. Jag vet inte hur många av barnen, av japanska mammor som är hemma, som blir hemma efter att de har skaffat barn. Men det är inte så många av mina vänner som jobbar heltid i alla fall som har haft barn.
Tror du det kan bli någon positiv förändring?
Jag hoppas lite där. Alltså Japan har ju en av de största antalet självmordsförsök och självmord i världen. De har ju inga rättigheter, vilket gör ju att de är väl utbrända 20 gånger om. Jag hoppas att det blir bättre och bättre. Sen kanske de aldrig kommer dit att de får 10 veckors sommarlov som skolbarnen har här. Men jag hoppas att de kan få lite mer humanare levnadsvillkor.
Tror du att kyrkan kan spela en roll i att skapa bättre levnadsvillkor?
Jag tror inte att japanska befolkningen, vare sig de är kristna eller inte, har så mycket att säga till om. Jag tror att det ligger mycket, mycket högre upp. Kejsarnivå eller kanske strax under. Jag frågade min japanska vän då lite frågor kring det här. Och då frågade jag bland annat Lena Maria Klingvall, som ju har varit ute mycket i Japan och sjungit och... De frågade mig om jag kände Lena Maria och då så sa jag det att jag vet vem hon är och jag träffar henne ibland. Då blir de ju eldologer för att hon har nog på något sätt och vis inom kyrkan blivit symbolen för att som handikappad så är man värd och man kan göra bra saker. Hon samlar ju, jag vet inte hur många tusentals på varje konsert hon har i Japan. Jag frågade då om det kunde vara anledningen till att Japan börjat ändra. Och då så sa min vän där, ja, kanske inom kyrkan men inte i resten av samhället, trodde hon inte. För många andra vet inte vem Lena Maria är. Jag frågade också om den här naturkatastrofen som var 2011 då i Fukushima. Det påverkats. Det var efter den som jag började märka att mina japanska vänner började prata om att de hade mått dåligt. Det hade inte de gjort alls de andra åren innan. Men hon var inte så säker på att det heller hade så stor betydelse. Utan Paralympics var det hon trodde påverkade mer än katastrofen.
Vet du om det finns några föreningar för funktionshindrade?
Det jag vet och det jag fått reda på nu så här efter jag då föreläste eller pratade om Japan sist och du hörde, är att det finns föreningar, men det är inga sådana här riksföreningar utan det är mer privata föreningar som inte får några bidrag. Men de finns till för anhöriga så att de kan byta erfarenheter. Dock så måste man ju som familj till barn och vuxna med funktionsnedsättningar eller handikapp då betala det mesta själv. Det finns liksom inga bidrag.
Ja, nu har vi pratat en hel del om sånt som kan förändras i Japan, men finns det saker som du tycker att vi svenskar kan lära oss av japanskt levnadssätt?
Om jag nu bara tänker utifrån vad jag har sett så tänker jag så här att i allmänhet så tar ju japanerna mer hand om sina äldre. Det finns serviceboende men oftast är det så pass, man har så mycket fysiska problem så att det inte går att bo hemma, annars så tar ju de flesta familjemedlemmar hem. Eller tar hand om sina äldre då. Man bor ofta i så här generationsboende. Så kanske mormor och morfar och farmor och farfar bor med en. Det andra som jag tänker på som kan vara lite så här. Det är väl lite mera för att det praktiskt ska bli möjligt att vara 127 miljoner i Japan. Så utan att man ska gå på varandra och säga så här, man tränger sig liksom inte. Som jag sa innan, man kan lämna saker. Det är ingen som går och tar dem. Jag har varit på kafé där man har varit borta kanske där personen har varit borta kanske en timme, två timmar, och de har låtit både mobilen och datorn vara kvar på bordet på kaféet med laddar och allting i. Ingen som går fram och tar dem. Det var nästan så jag hade lust att gå fram till kafépersonalen och säga att jag undrar om de har glömt sina grejer. Men till slut kom personalen, eller personen som ägde grejerna, hittade pengar till exempel. Det spelar ingen roll vilken valuta. Så jag går du till, om det är på tågstationen, då går du till någon tågvärd och lämnar in pengarna. Även om det bara motsvarar kanske 80 öre i svenska kronor. Liksom. Vad kan man säga mer? Alla tåg och bussar kommer ju i tid. Sen är det också förbjudet. Jag tycker det jobbigaste när man kommer hem till Sverige, när man har varit i Japan, om man nu ska se det så, det är ju att i Japan får du inte prata telefon eller lyssna på musik när du åker tåg och bussar. Vilket är ju jätteskönt. Jag vet någon gång när min telefon råkade ringa och jag fick så mycket folk som blängde på mig. Man har hörlurar om man överhuvudtaget har med telefonen på. Många står och läser istället på tågen till och från skola eller jobb och så. Man tar hänsyn till varandra på ett annat sätt. Även om det givetvis pratar emot det jag sa innan då, när det gäller handikappade. Att, som du sa innan, så gömmer man ju fortfarande handikappade i Japan. Det finns ju både positivt och negativt. Det är inte så här jättemycket som jag känner att ja, men det här ska vi ta över efter liksom, i Japan. Eller det här saknar jag när jag är i Japan. För jag saknar faktiskt inte så mycket i Japan när jag är där. Det är möjligtvis på vintertid då. När det inte är isolerade hus och det är kallt utomhus. Och då har jag ju ändå inte varit i de områden där det kan bli 4 meter snö. Utan snarare har vi tur ifall om det blir lite frost. Det är väl sådana saker. Men annars så nej. Det finns inget jag känner att jag saknar när jag är i Japan.
Ja, kan du lära oss några japanska ord så här på slutet?
Jag tänkte mer en mening kanske. Och det är ju liksom mer det här när man ska presentera sig vad man heter. I Japan så säger man inte, eller på japanska säger man inte jag heter Indika. Utan man säger jag Indika är. Så watashi no namae är, så mitt namn är. Och så säger jag Indika. Men dess lägger man till på slutet mer som ett så här är det ungefär. Så watashi no namae wa Indika desu.
Bra, då vet vi hur vi ska presentera oss om vi träffar en japan. Är det något mer du vill tillägga?
Inte just nu, mer än att jag hoppas att får ni möjlighet att åka till Japan så gör det. Det är inte så dyrt som man tror. Det som är bra att tänka på om man åker till Japan som nu tänker jag på dig då, Erik, som är synskadad, och det är ju att man då visar att man är, att man har ett handikapp, till exempel att man har sin vita käpp. För så länge du inte visar att du har ett handikapp, då kan man då inte förvänta sig att japanerna ska ta hänsyn till det. Kan man då visa till exempel med den vita käppen, så då blir det ett helt annat bemötande. Men som sagt, japaner tränger sig inte så mycket, men man märker det. Och det är kanske också det lättare för personer som har fysiska handikapp att få hjälp eller få mer förståelse i Japan, just för att det syns. Så det är väl så. Nej, men får ni möjlighet så åk till Japan någon gång. Det är fantastiskt att vara där. Jättegod mat. Jag skulle rekommendera att inte åka sommartid då, om man inte tycker om den här extrema värmen. Utan snarare kanske när körsbärsblommorna blommar i slutet på mars, början på april, mitten på april. Och fram till kanske slutet på maj, sen börjar det bli lite för varmt. Eller hösten. För hösten i Japan är också väldigt fin.
Då tackar jag för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Klarsyn och Syskonbandet, som är Kristna Synskadades förening. Du har lyssnat på en intervju med Indiga som har varit i Japan en hel del och som jobbar i Ekumenia-kyrkan. Den som pratade med henne, det var Erik Bondesson. Om du vill skriva till oss så kan du göra det på adress radio@syskonbandet.se. Om du vill lyssna på oss som podd så sök Klarsyn eller Syskonbandet där du brukar lyssna på poddar. Vår tekniker idag, han heter som alltid Kalle Olofsson och jag heter som vanligt Sofie Sundin.